Månadens ansikte i augusti har i princip bott halva sitt liv utomlands och mesta delen av den tiden i Italien. Vi möter henne en småregnig förmiddag på Hamnplan i Simrishamn och hon heter...
Kristina Kaperin.
Tack så hemskt mycket för att ni har kommit så många så här tidigt på vad heter det, fredagsmorgonen är det. Och jag är hemskt ledsen att det regnar. Jag vet inte, jag har en sån där litet regnmoln över mig när jag kommer till Sverige. Det brukar, jag kommer och så säger folk att vi hade, anar inte vilken underbar sommar vi har haft, säger de. Och så regnar det resten av tiden när jag är här. Så att ni får ursäkta som sagt för att jag har med mig detta lilla regnmoln. Det är inte värre än så här så kan vi väl stå ut med det.
Det är fullsmockat med folk när Kristina Kaperin håller sin frukostföreläsning, trots att det duggregnar till och från under den dryga timme som hon pratar. Det är tredje året hon är här och talar och hon tycker att det passar bra, eftersom hon brukar tillbringa sina somrar på Österlen. Och fast hon är född i Stockholm och uppvuxen i Malmö, är det delvis här som hon har sina rötter.
Så mitt namn, som ju kan låta lite grann som ett taget namn, kommer faktiskt ifrån Kivik. Där det en gång bodde några förfäder till mig på en liten gata som kallas för Kaplabacken. Och det heter den därför att där låg det ett kapell. Och eftersom de bodde där på vid kapellet så blev de kallade kapelinarna. Och därifrån, så att jag faktiskt större delen av min familj bor framförallt i Åhus och i Kristianstad.
Kristina Kaperin brukar försöka vara i Sverige så länge hon kan på sommaren. Men just i år kom hon och familjen hit från Rom där de bor annars, lite senare än vanligt.
Det är tyvärr en ovanligt sent för mig i år. Det beror på att min dotter har tagit studentexamen i Italien. Och det är en mycket, mycket komplicerad, lång och väldigt jobbig process som pågick ända fram till omkring den 20 juli. Så att det blev sen svensk sommar för oss i år.
Men gick det bra då?
Ja, det gick jättebra. Det var verkligen roligt. Jag är glad för hennes skull, för att det är en riktig pina och pers med flera skriftliga examen och sen en avslutande muntlig examen på över en timme där de ska redogöra för allt. Det är inte det lättaste. Egentligen den största kulturkrocken för mig under alla åren i Italien är faktiskt, har varit skolan. Och först såg jag egentligen bara nackdelar och sen började jag se lite fördelar, och nu måste jag säga att på många sätt så är jag ändå tacksam, därför att det de italienska ungdomarna får är en mycket, mycket gedigen klassisk allmänbildning. Och i Sverige är man ju så väldigt nyttoinriktad. Allting man gör ska ha en nytta, annars är det ingen mening med det. Men jag tror allt mer faktiskt att man ska se istället se på hur väldigt mycket man gör som inte egentligen har någon särskild nytta, men som sen blir en väldigt rikedom för en och som hjälper en att förstå.
Kristina Kaperin har snart bott i Italien lika länge som hon bodde i Sverige. Men hon är fortfarande svensk medborgare, och förutom de längre sommarvistelserna blir det ganska många resor hit varje år.
Jag är ofta i Skåne och tycker det är så roligt. Jag är så glad för att jag har dessa två olika kulturer. Det är faktiskt väldigt roligt. Och jag har också gjort det till en lite grann en mission. Jag ville verkligen att min dotter skulle känna sig också svensk, vilket hon gör, och det är jag väldigt glad för.
Pratar du svenska med din dotter?
Ja, jag har alltid gjort. Vi kan faktiskt inte tala italienska med varandra. Det är lustigt, men det går liksom inte. Jag talar alltid svenska med henne, vilket gör att hon låter precis som jag. Hon kan ta över sen och ta över businessen.
Men det här med din röst och din dialekt, alltså det är ju ingen malmöitisk dialekt du har. Var kommer din dialekt ifrån?
Det beror helt enkelt på att min pappa var född och uppvuxen i Skåne, medan mamma visserligen är född i Malmö, men av föräldrar som kom från Norrland och Stockholm. Så att mamma lärde sig liksom aldrig prata riktigt skånska, utan hon pratade precis så som jag gör. Och hon var hemma när jag var liten, så att jag lärde mig att tala av henne. Så jag pratar precis som hon, och jag och mina systrar också. Så att ja, därför, det är därför jag låter som jag låter.
Och den dialekten eller rösten har blivit något av ett signum för dig då?
Det har det ju blivit, och det var ju ett problem när jag bodde i Malmö när jag var liten och under mina tonår. Där, då skulle man ju vara precis som alla andra. Det var ju det viktigaste av allt liksom. Och följden var att om man då inte talade skånska, då var man ett så kallat, de kallar mig för spik, du-spiket sa de. Där spiket, alltså var spik som på engelska. Du-spiket, vad var det du ville och så. Och jag kan liksom parodera skånska, men jag kan inte på ett naturligt och trevligt sätt tala skånska med skårande är, så jag fick liksom behålla detta. Men det har ju blivit lite revansch för mig på så vis att det har hjälpt mig, tror jag, lite grann faktiskt som journalist, att folk kommer ihop mig genom att jag inte riktigt låter precis som alla andra.
Det small här, jag tror det är någon seglartävling som det var startskottet för.
Ja, jo, ja just det, jag såg att du tittade lite oroat omkring här. Ja, nej, det var inget attentat. Jag tror också att det var en liten regatta som gav sig ut på sjön här.
Nu kom det ett skott till. Hur var det i Malmö att växa upp där då, tyckte du?
Jag hade väldigt kul i Malmö, jag kan verkligen inte klaga. Det var ju väldigt annorlunda tider i alla avseenden. Jag var ju tonåring på 70-talet som var väldigt vänsterradikalt. Spännande på många sätt. Men ju också dåliga tider, liksom oljekrisen. Och mycket var ju väldigt svårt i samhället. Samtidigt var det ju en sammanhållning på ett sätt som man inte ser idag, tycker jag. Och en solidaritet faktiskt, en politisk solidaritet som egentligen är borta.
Vad var det som gjorde att du bestämde dig för att bli journalist då?
Jag tror att egentligen var det nog det jag alltid hade velat bli, utan att jag riktigt hade förstått det själv. Men sen så studerade jag väldigt märkliga ämnen på universitetet. Och sen när jag satt mig ner och tittade på det här, tänkte jag, vad ska du göra med det här nu då? Det enda jag kan göra är liksom på något sätt att komplettera det med journalistik. Så kanske jag har någon nytta av det så småningom. Och det gjorde jag. Så att jag gick på det som då heter Journalisthögskolan i Göteborg i början av 80-talet. Och sen, ja. Och det var rätt. Det var alldeles rätt för mig. Och sen flyttade jag ganska snart till Italien. För det var min dröm att jag skulle arbeta som frilansjournalist i Rom. Och då... Så blev det så.
Efter journalisthögskolan fick Kristina Kapelin ett stipendium och kunde studera vidare i Italien. Men hennes förälskelse i landet började mycket tidigare än så.
Jag hade en älskad mormor som började resa på charterresor väldigt tidigt på 50-talet med min morfar. Och kom hem till Malmö med såna här, alltså dels alla berättelserna hon hade med sig, och sen hade hon med sig såna här underbara små föremål som på den tiden inte fanns i Sverige. Jag kommer ihåg, jag fick ett par guldsandaletter, vilket var det vackraste jag hade sett. Jag fick en liten väska av bast med ett rödvit prickigt foder. Jag tänkte att Italien är nog paradiset på jorden. Och så fick jag då själv komma dit när jag var 5 år, och åkte vi på resa till Riccione på Adriatiska kusten, jag och min familj. Och då fick jag det faktiskt bekräftat att detta var paradiset. Det var varmt, det var så vackra färger. Det fanns en liten svart ponny med en rosa plastros som man fick rida på i parken. Man fick glass som var fantastiskt god och jättestor, och även den hade en massa roliga färger. Och så luktade det så gott överallt, tyckte jag. Jag blev väldigt förälskad i landet. Hela familjen fick en sorts Italien-basil, kan man säga.
Ja, först blev det alltså många resor tillsammans med familjen. Och sen studentliv i Bologna. Men exakt vad det var som gjorde att Kristina Kapelin bestämde sig för att stanna i Italien, det vet hon inte.
Jag vet inte. Jag tror att de flesta riktigt viktiga beslut i livet fattar man utan att riktigt veta vad man håller på med. Jag hade ju gett mig den på att det skulle fungera. Det gick väldigt dåligt för mig där i början som frilansjournalist. Och så tänkte jag tänker i alla fall inte åka hem förrän det har börjat gå bra. Då var jag ju liksom i 20-årsåldern, ganska naturligt att man då blev förälskad. Det är ju rätt ålder så att säga. Så att då träffade jag min man, och sen så måste jag säga att jag ångrar verkligen ingenting. Även om det bitvis har varit lite jobbigt. Italien är ett underbart land, men också ett ganska jobbigt land. Liksom just för att det är så mänskligt, vilket betyder att det verkligen är allting. Det bästa och det sämsta. Liksom. Så livet är mycket mer komplicerat och på många sätt tröttsamt jämfört med Sverige. Men det är också mycket roligare och rikare på många sätt. en sak som jag känner väldigt starkt efter alla de här åren är att det är så skönt att man får vara sig själv. Alltså man får faktiskt lov att ha avvikande åsikter. Man behöver inte alltid vara rakt igenom politically correct. Ja, man får ge fullt utlopp för sin mer eller mindre omöjliga personlighet. Och det är ganska befriande. Och samtidigt är det då väldigt skönt att komma tillbaka till detta på många sätt. Liksom mer, vad ska jag säga, resonerliga, och det ordet finns inte på svenska, det var så, jag vet inte vad det heter, resonabla heter det, och liksom välvilja, enklare samhälle där allting är så lätt, man bara lyfter på telefonen så är allting fixat, medan man i Italien får stå liksom i en amöbalik kö i 3 dygn och sådär, så att det har sina fördelar att ha båda två.
Du sa att det är både jobbigt och underbart att bo där. Vad är det som du tycker är det jobbigaste?
Ja, det är just att italienarna har faktiskt lite grann en tendens att krångla till saker som egentligen borde kunna vara ganska enkla. Och det har bland annat med myndighetskontakter att göra till exempel. Vi hade till exempel lite bekymmer med SUP-skatten därför att vi fick aldrig våra inbetalningskort. Och du vet, så har man varit på väg dit hur många gånger som helst och man ser att det står 300 människor utanför det där kontoret 7 på morgonen. Och hur kul är det att stå i den kön? Så att, sånt där är väldigt jobbigt. Vad som ju däremot är väldigt trevligt är faktiskt just det mänskliga klimatet. Och där måste jag också verkligen ge italienarna en eloge att de är faktiskt väldigt inkluderande. Och med det vill jag inte säga att det inte finns rasism i Italien, att det inte finns vad ska vi säga, problem i samband med invandring, för det gör det, absolut. Men i grunden finns det en sorts positiv nyfikenhet gentemot andra som inte är precis som man själv, och det är väldigt trevligt, även för mig, för jag är ju också en utlänning i Rom. En annan sak som jag vill passa på att framhäva faktiskt är att till exempel i skolorna i Italien, jag vill inte på något sätt påstå att det inte förekommer mobbing, för det gör det naturligtvis. Men det är ett mycket, mycket mindre problem än vad det är här. Och det finns faktiskt en öppenhet och en tolerans för att man är olika på alla sätt, så att säga. Och det där, det upplever jag som så enormt positivt. Vad ska jag säga? Det fyller hjärtat på något vis att det är så.
Numera är Kristina Cappelin välkänd och etablerad och närmast synonym med Italien för många i Sverige. Men tillvaron som frilansjournalist kan vara ganska tuff ibland, och det tog ett tag för henne att komma dit hon är nu. Ändå går det inte att ta miste på kärleken hon känner till sitt yrke.
Man träffar ju så otroligt mycket människor, och jag jobbar ju då som utrikeskorrespondent, vilket innebär att jag dels får man ju lära känna en annan kultur, och man vidrör en väldig massa olika områden i samhället, politik, kultur, sport, fotboll i mitt fall mycket. Det gör det väldigt spännande och väldigt varierande. Alltså det är ett sånt jobb som man går till och aldrig riktigt vet vad dagen ska föra med sig, så att säga. Och det, alltså, är ju väldigt roligt. Det är också intressant att fördjupa en som person och vidga ens vyer och ens perspektiv. Ett underbart yrke enligt min uppfattning.
Men om jag har förstått rätt, så det här med att du gör mycket sport och fotboll och så, det var något av en tillfällighet. Det var inte så att du var väldigt fotbollsintresserad från början?
Nej, det var jag verkligen inte. Jag visste inte hur många spelare det var i ett fotbollslag, ska jag berätta. Nej, jag var verkligen helt ointresserad, och det är fortfarande någonting som väldigt gamla vänner och min familj liksom rullar, ligger på golvet och rullar och skrattar när de tänker på att jag faktiskt har blivit en personlighet i svensk sportjournalistik, med tanke på hur otroligt ointresserad jag var. Men där kan man väl säga att nöden har ingen lag, därför att det gick som sagt var väldigt dåligt för mig där i början som frilansjournalist. Och du vet, när de då ringde mig och bad mig göra ett sportreportage, så kunde jag helt enkelt inte säga nej, eller om sanningen ska fram så var det faktiskt jag själv som föreslog det. För jag kände jag måste liksom.
Det visar sig vara ett smart drag att kontakta TV-sporten, trots att hennes kunskaper om idrott var minst sagt begränsade från början. Intresset i Sverige för italiensk fotboll är enormt, och på köpet har Kristina Cappelin själv blivit djupt fascinerad av sporten. Det är faktiskt inte omöjligt att det blir en bok om italiensk fotboll någon gång i framtiden. För förutom att vara en hängiven journalist är hon också författare med ett antal böcker bakom sig. Bland annat en om Silvio Berlusconi. Och så den personliga italiensk dagbok där hon på ett lättsamt och humoristiskt sätt beskriver sin tillvaro i landet. När jag träffar Kristina Cappelin har hon just avslutat sin senaste bok om den nuvarande påven Franciscus, som också var ämnet för stora delar av hennes frukostföreläsning.
Det var väl liksom vad jag hade kvar, höll jag på att säga, för att Vatikanen är så enormt framträdande. Om man jobbar som journalist i Italien så är det liksom i princip omöjligt att inte också följa med vad som sker där. Påven leder faktiskt 1,2 miljarder katoliker i världen. Det är världens största religion. Eller vi kanske ska säga riktning inom kristendomen är det ju. Så att, som sagt, det var liksom på något sätt det jag hade kvar. Och det här är en rolig och spännande påve, så det passade bra. Den är faktiskt färdigskriven, men den kommer ut i slutet av september.
Hur känns det då? Du har precis skickat iväg manuset, eller?
Nej, jag ska läsa sista korrekturet nu. Ja, det känns förfärligt. Jag känner mig alltid rent och så kräkfärdig. Dels därför att jag är så trött på det jag har skrivit om. Och dels därför att jag är så orolig för att det inte är bra. Jag blir så extremt självkritisk där när jag läser om det. Och tänker, vad fan är detta? Vad har jag skrivit? Liksom? Och sen så går jag så och lider tills boken har kommit ut. Och sen det är klart att hittills har jag haft turen att jag har fått goda recensioner. Får man dåliga recensioner blir man ju ledsen för det. Man vill ju ändå gärna naturligtvis att det man har lagt ner så mycket arbete på ska bli väl mottaget. Så vi får se.
Den här porträttserien heter Månadens ansikte. Och då brukar vi alltid be personerna som vi intervjuar att beskriva sig själva. Hur ser du ut?
Hur ser jag ut? Ja, jag är 58 år och jag tror att jag ser egentligen väldigt, vad ska vi säga, skandinavisk ut. Jag har blå ögon och jag hade en gång blont hår. Nu är jag lite smågrå och har lite slingor i håret. Jag har halvlångt pageklippt hår med lugg och jag har ganska små ögon. Och en ganska normal näsa, lite lång överläpp. Och nu några små fladdrande dubbelhakor. Och jag tror att jag ser rätt så glad ut. Men som när man ler ofta så får man ju rynka kring munnen. Och i mitt fall har de hamnat vid sidorna. Så att jag tyvärr tycker jag ser lite ledsen och ser lite så arg ut när jag inte skrattar. Så därför skrattar jag ofta, så att inte det ska synas.
Hur är du som person?
Sånt här är ju jättesvårt att beskriva sig själv. Nyfiken är, tror jag. Snäll. Jag är faktiskt rätt snäll. Ganska energisk. Aktiv i största allmänhet, inte särskilt sportig alls, men jag tycker om att det händer saker och ting. Jag vill inte ha tråkigt och kanske möjligen lite rastlös och vetgirig. Jag älskar, det låter ju nästan pinsamt att säga det, men jag har alltid älskat att lära mig saker och det, där har jag ju fått ett bra yrke, därför att visserligen säger man ofta att journalister kan lite och mycket, och så är det förstås, det blir ju så, men man lär sig verkligen väldigt mycket, och jag tror aldrig någonsin att man kastar bort tid när man lär sig saker. Det är liksom saker som man alltid får tillbaka.
Vad ska du göra nu då när du är klar här?
Nu ska jag gå, och så småningom kommer två av mina äldsta väninnor, som den ena känner jag sedan vi gick i lekskolan ihop i Malmö. De ska komma och hälsa på mig, så det ser jag verkligen fram emot. Det ska bli jättekul. Och så ska jag vara ledig lite grann, men sen ska jag tyvärr läsa det här för jäkla korrekturet till boken som hänger över mig som en mara. Och sen, ja, sen hoppas jag ska få lite semester så småningom också.
Applåder för månadens ansikte i augusti, Kristina Cappelin, när hon hållit sin fullsatta frukostföreläsning i Simrishamn. De flesta av Kristina Cappelins böcker finns inlästa som talbok. Rom, maten, människorna och livet är inläst av Lou Tamburini och är 4 timmar och 48 minuter. Italien inifrån, familjen, makten och hela härligheten är 4 timmar och 39 minuter och inläsare är Eva Sjöblom. Berlusconi, italienaren, är inläst av Karin Benicke och längden är 8 timmar och 17 minuter. Italiensk dagbok är inläst av Lena Thyberg och är 7 timmar och 51 minuter lång. Reporter var Gunilla Kracht.